Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej Charlotta Backston i London och välkommen till Nyhetspodden.
Hej, tack. Roligt att vara här.
Ja, roligt att ha dig med. Vi ska prata om fotbolls-EM, för nu är det ju slut. Fotbolls-EM för herrar alltså. Det skulle bli en segerfest för engelsk fotboll och fotbollen skulle komma hem, som man har uttryckt det då. Men hur låter tongångarna där nu?
Ja, folk är ju faktiskt väldigt ledsna och besvikna och upprörda, och förväntningarna var ju så enormt stora på det här mästerskapet. Det är första gången på 55 år som England har nått så här långt i ett så här stort mästerskap. Man såg ju också hur det gick under själva EM, att under början av spelet så fanns det väldigt, eller under början av det här mästerskapet så fanns det väldigt få engelska flaggor här runt i den delen av London där jag bor. Och nu inför söndagen så såg man den engelska flaggan här överallt, på bilar och på hus och allt sånt här. Det var ju, förväntningarna var enormt höga, och engelsmännen känner sig nog ganska nere nu. Men samtidigt har ju det här mästerskapet också lett till en mycket större debatt om bland annat rasism och hur engelsmännen beter sig under stora fotbollsmästerskap.
Mm. Och vi ska prata om det här i Nyhetspodden, och Charlotta Backston är korrespondent för Svenska Dagbladet i London och jag heter Karin Götelid. Och ja, som du säger, segerfesten uteblev och det blev ganska mycket annat istället. Dels då en debatt om rasism, jag tänkte bara det var ju också ganska mycket vandalism och så runt omkring i London. Har man kunnat liksom städa upp det här nu där?
Ja, det är ju, om man ser på bilderna från bland annat Leicester Square i centrala London då under söndagsnatten, så det såg ju ut som en orkan skulle ha svept igenom den delen av London. Fönster hade krossats och träd har rivits upp och det ligger liksom skräp överallt på marken. Och sen på måndag morgon så är allting bortstädat, och det är ju liksom Londons gatustädare är fantastiska.
Men det som ju också då hände och som nu har fått, som har satt igång då den här debatten om rasism som du sa, det handlar ju om det då att matchen mellan England och Italien avgjordes på straffar, och tre av de engelska spelarna som skulle då lägga straffar, de var Marcus Rashford, Bukayo Saka och Jadon Sancho, alla tre då icke-vita engelska landslagsspelare. Och alla de här tre missade sina straffar. Och det här ledde ju sen till en våg av rasistiska påhopp på de här tre spelarna på sociala medier, eller hur?
Jo, de fick hot och påhopp, rasistiska påhopp på sociala medier. Och det är ju inte första gången det har hänt heller. Och det här har ju fördömts väldigt hårt av alla, från Boris Johnson till prins William. Polisen kommer ju också utreda de här påhoppen. Men en intressant grej här är någonting som Gareth Southgate, den här landslagsförbundskaptenen, sa i en intervju, att en stor del av de här hoten kommer faktiskt från utländska sociala mediekonton. Så då är frågan då om att är det utländska troll till exempel på sociala medier som sprider ett sånt här narrativ. Det betyder ju inte att det inte finns rasism i England, och att det inte, att rasism från engelska fotbollssupportrar inte har riktats mot de här spelarna. Och det finns ju en sån här väggmålning av Marcus Rashford i Manchester, vandaliserades till exempel efter matchen och sån här. Så att visst finns den här rasismen också här, men det är kanske lite mer komplicerat än det verkar när man pratar om just sociala medier.
Mm, där kan det ju vara just troll i farten, som du säger. Men ja, det har ju väckt väldigt mycket då diskussioner, just fördömande som du sa. Men det har ju också lett till kritik mot Boris Johnson och hans ministrar, i synnerhet inrikesministern.
Jo, den debatten eller diskussionen handlar ju bland annat om det här att spelarna då har knäböjt för att visa sitt stöd för Black Lives Matter-rörelsen. Och under början av EM så buades det här av en del engelska supportrar. Sen ju längre, liksom, under slutet av EM så hade folk slutat bua. Men inrikesminister Priti Patel, som då är en väldigt hon är väldigt liksom hårt emot invandring, ganska långt på högerkanten inom det konservativa partiet och har infört en massa olika åtgärder som ska göra det svårare för invandrare och folk som söker om asyl att komma till Storbritannien. Så hon har ju också då sagt att visst ska fans ha rätt att bua om de vill bua spelare som knäböjer. Mm. Och hon får nu i sin tur hård kritik av engelska fotbollsspelare som då säger att både Priti Patel och Boris Johnson ändå på något sätt har uppmuntrat den här rasismen genom sina egna uttalanden. Och Johnson har ju en lång bakgrund som en ganska kontroversiell figur när det kommer till rasism. Han har skrivit krönikor där han kallar kvinnor i burka för bank, han jämför dem med bankrånare, och han har sagt att han skrev en gång att Barack Obama har ett, vad det han skrev, att Barack Obama har ett hat mot britterna som kommer från hans kenyanska påbrå, ett hat mot brittisk imperialism och liksom allt sånt här som det kallas dog whistle i Storbritannien, att det liksom, det är inte rasism så där rakt ut sagt, men det är så lätt att tolka som ett rasistiskt uttryck, och så människor eller personer som har rasistiska åsikter så känner igen sina egna åsikter i det uttalande. Och ja, det här får ju nu efter fotbolls-EM så går de här fotbollsspelarna ut och säger: hallå, Boris Johnson och Priti Patel, ni har visst sagt saker som kan tolkas på ett rasistiskt sätt, och det är tack vare era uttalanden som olika rasister nu i Storbritannien känner att de vågar gå ut med mer, en mer liksom synlig rasism än tidigare.
Ja, alltså det har ju varit en grej det här att det engelska fotbollslaget är just multikulturellt, spelare med många olika slags etnisk bakgrund. Jag läste en krönikör ändå i The Guardian som skrev att han tycker nog att det är liksom en helt missriktad önskan det här att det här fotbollslaget ändå på något vis skulle liksom, att det skulle på något vis vara deras ansvar nu då att eller så här skriver han: winning matches is not a shortcut to education, decency and fit leadership elsewhere. Alltså det är bara fotboll vi talar om. Vad säger du om det här?
Ja, det tycker jag är ganska intressant. Jag skulle ändå säga att de här fotbollsspelarna har haft en enorm inverkan på det brittiska samhället eller på England speciellt. Om man tar någon som Marcus Rashford som förra sommaren ledde en kampanj för att göra det lättare för barn som inte har tillräckligt att äta att få stöd och matpaket av regeringen. Och det var tack vare honom regeringen tvingades till en U-sväng och faktiskt var tvungen att ge de här matpaketen som de tidigare hade dragit tillbaka till landets allra fattigaste barn. Att de har, liksom, de har ett stort inflytande. Och det att de nu vågar ta ställning för eller ställning mot rasism tror jag att faktiskt är en stor sak, speciellt för unga britter. Och sen när man tittar på rasism i särskilt England, för vi pratar nu, jag ser det som ett uttryckligen engelskt problem. Visst finns det engelsmän som är rasistiska, det är en viss procent av engelsmännen som har rasistiska åsikter, det visar mätningar och det där, och det syns bland annat, det liksom får det får ett uttryck i bland annat den del av fotbollshuliganismen som fortfarande finns kvar, det är där liksom sånt syns, men majoriteten av engelsmännen är toleranta och öppna och accepterar multikulturalism, och det ser man också i mätningar.
Men vilken slags grupp engelsmän är det då som ger uttryck för den här rasismen då i fotbollsvärlden?
Det är ju främst frågan om vita män inom arbetarklassen. Eller det man tidigare kallade arbetarklassen, men som nu, alltså de allra fattigaste vita. Och det är ju där, det är just i de grupperna. För dem var fotbollshuliganismen en stor sak just på 70- och 80-talet. Och sen har ju alltså fotbollshuliganism då i samband med liksom engelsk klubbfotboll. Och det här är ju någonting både klubbarna och den brittiska regeringen verkligen gick hårt åt på 90-talet. Och efter det så har fotbollshuliganismen i stort sett, ja, den har inte försvunnit, men den är inte alls lika synlig längre. Och jag flyttade hit för lite på 10 år sedan och jag upplever att under den tiden så har just huliganism inte varit en så jättestor fråga här. Istället har den liksom kanske överskridit till ytterhöga rörelser. Så att bland annat sådana rörelser som English Defence League som för några år sedan höll stora såna här protestmarscher mot muslimer i landet och sånt här. Och en av grundarna var en före detta fotbollshuligan. Så huliganismen är inte en så stor grej längre. Men det som finns kvar av huliganismen så dyker oftast upp under Englands matcher. Men, och det är ju egentligen någonting England måste ta itu med. Och det är ju bra att den här diskussionen har kommit igång igen. Att man pratar om rasism och fotboll. Och att det hjälper engelsmännen att också syna sina politiker och hur de ser på sitt land och sin kultur och så här.
Ja, för jag tänker att för fotbollsvänner, engelska fotbollsvänner som då inte stöder de här uttrycken så måste det ju kännas jättesorgligt just eftersom fotboll är en så stor och viktig del i nationen så att säga.
Absolut. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt många Englands supportrar som inte alls vill ha någonting med huliganism eller rasism att göra. Och som helt enkelt bara älskar fotboll och älskar sitt landslag och hoppas att England ska vinna. Men det finns ändå den där lilla minoriteten som är rasister och det inom engelsk fotboll. Och det kanske går att jämföra lite med hur det ser ut uppe i Skottland där då Celtic möter Rangers i Glasgow så är det också på sätt och vis ett sätt för de här två olika grupperna, protestanter och katoliker, att få ett utlopp för den gamla konflikten.
Mm.
Alltså det finns fortfarande en viss sorts bigotry, vad det nu sen heter på svenska, alltså rasism där också. Det är ju någonting skotska myndigheter har försökt tackla, men det där motståndet mellan de två grupperna och det hatet finns fortfarande där. Men i Skottland är det åtminstone har man diskuterat det här ganska länge. Nu känns det som att i England så börjar man ta den här frågan om rasism inom engelsk fotboll på allvar.
Mm. Det som väl antar jag också spelar in här, eller som man kan säga, är att det här som vi pratar om nu också är en klassfråga i England. För det som man kanske glömmer här i Norden ofta är ju det att England är ett klassamhälle på ett annat sätt än till exempel Finland, och att det är en viss del av de fattigare helt enkelt. Du var lite inne på det, men att det är liksom att det här rör sig till det här också.
Ja, alltså det är ju Storbritannien och särskilt England är ju ett hierarkiskt samhälle på ett helt annat sätt än de nordiska länderna. De fattiga är väldigt fattiga, har väldigt få chanser att ta sig upp i livet. Och de rika har i princip, om man nu liksom överdriver lite, så har de i princip all makt. och mycket handlar om var du bor, hur du växer upp, vilka skolor du går i. Och det är väldigt, väldigt svårt för vita britter fattiga vita britter att ta sig fram i livet. Och det var nyligen faktiskt en studie här som visade att fattiga vita britter är liksom en av de mest utsatta. Fattiga vita män, unga vita män, är en av de mest utsatta grupperna i samhället. Det spelar absolut en roll. Och det är ju, mycket av det här ligger ju också till exempel bakom Brexit-omröstningen och varför det gick som det gick då. Och det är ju, med den regeringen som Storbritannien har just nu så ser det ju inte ut som att det här kommer att förändras inom kort. Och det är ju också ett klassamhälle, ett system som är så inrotat eller ingrott i det brittiska sättet att tänka och se på världen. Att det måste krävas något väldigt stort för att det här ska förändras.
Och i det här läget då så blir då just ett sånt här mästerskap där England går så här långt, ett ställe där man på något vis kan ge utlopp för alla möjliga slags känslor helt tydligt.
Jo, exakt. Det ger ju dem tillstånd att ge utlopp för en massa, eller liksom att löpa amok helt enkelt, om man säger det på det sättet. Det är så man ska göra, anser en del engelsmän. Men det är ju också faktiskt kopplat till att de dricker så fruktansvärt mycket. Och börjar dricka alkohol tidigt på morgon, öl tidigt på morgon. Mm. Och det är ju, om man tittar på till exempel våld i hemmet, så är det ju också någonting som ökar väldigt mycket under fotbolls, då England spelar stora fotbollsmatcher i olika mästerskap. speciellt om England förlorar en match. Det var ju många organisationer och lokalmyndigheter som varnade för det här just inför söndagens final. Att våld hemme, eller rapporteringen av våld hemme ökar med omkring 40% då England förlorar i stora fotbollsmästerskap. Och olika det där undersökningar och studier har just kopplat ihop det här med att alkoholkonsumtionen är så väldigt hög. Mm. Och det leder då till ökat våld, inte bara i hemmet men också liksom mellan supportrar och på gatorna och så här.
Mm. Ja, det är ett komplicerat och väldigt mångfacetterat förhållande till fotbollen som engelsmännen har, kan man väl säga så där sammanfattningsvis.
Ja, fotbollen uppfanns ju här, om man säger det på det sättet, och det är därför det är någonting de ofta lyfter upp. Och det finns en enorm stolthet och en enorm kärlek för fotbollen i det här landet. Men det är faktiskt komplicerat. Mm. Och det är ju ihopkopplat med en viss sorts bild av hur en man ska bete sig. En bild de har av hur män ska bete sig under sådana här fotbollsmatcher som inte är så hemskt trevlig eller behaglig eller fin vision av hur en man ska vara om man tittar på hur andra kulturer firar och har roligt under stora fotbollsmatcher. Så det där, det visar kanske att det här liksom visar upp engelsmännens värsta sidor.
Mm. Tack Charlotta Backston för att du var med i Nyhetspodden.
Tack.